Du lyssnar på Flickorna i Villett av Ingrid Hedström, uppläst av mig, Katarina Lundgren Hugg. Tar du var och en för sig, är det i allmänhet en hygglig typ som säger att han inte vill någon människa illa och som tror det. Men det finns fortfarande en rest av destruktiva instinkter hos honom, av rovdjursinstinkter. Instinkter som han inte är så stolt över och som han gömmer undan. Men som trots allt ligger kvar där och skaver. Och som man alltid har lust att tillfredsställa, bara man ger honom minsta tillfälle. Roger Martin Dugard, släkten Thibault. Prolog. April 1943, Uccle. Han hatade Simon. Han kände hatet strömma genom kroppen, som ett svart och frätande gift i blodomloppet när han såg henne sitta vid det öppna fönstret, som vanligt böjd över sin gröna anteckningsbok, så att det ljusa håret dolde ansiktet som en silkeslen gardin. Nej, det var ju inte så han skulle tänka. Han skulle inte tänka på hur hennes hår doftade, eller hur hennes bröst stramade mot den urväxta klänningen, eller hur hon alltid hade bläckfläckar på sina starka små händer. Han skulle tänka på hur mycket han hatade henne. Hon tittade upp och såg honom stå på gatan. Till hans förvåning vinkade hon åt honom och log som om inget hade hänt. Log det där leendet som lockade fram skrattgropen i vänster kind så tydligt att man fick lust att känna på det med lillfingret. Precis som om ingenting hade hänt. Precis som om hon inte förstod att han hatade henne nu. Hon visste inte vad hon kastat bort. Hon skulle ha blivit hans Jenny. Men nu tänkte han istället bara på att han ville skada henne. Och han kunde göra det om han fick lust. Han visste vad hon och René höll på med. En gång på spårvagnen hade han sett René sätta sig bredvid en tysk officer och i smyg byta ut hans portfölj. Och när han bläddrade i Simons gröna anteckningsbok för att se om hon skrev något om honom, hade han sett att hon antecknade vilka som besökte hans far. Mitt bland de matematiska problemen som hon av någon obegriplig anledning jämt höll på med, hade hon noggrant antecknat datum och namn och tider. Hon måste lämna rapporter om det till någon. Om han avslöjade henne, men han hade inte bestämt sig för att göra det. Det var bara en tänkbar möjlighet som fick honom att glöda inifrån av en angenäm maktkänsla. Skulle hon säkert förhöras av Gestapo. Tanken på vad Gestapo skulle göra med Simon fick det att hetta i ljumskarna. Och han kände att han blev hård där nere. En förbjuden känsla som hörde samman med straff och smuts. Med hans fars käpp och källaren där han brukade bli inlåst när han var liten. Det var Simons fel att han kände så här och hon borde straffas för det. Om han berättade vad han visste skulle tyskarna straffa henne. Fast i själva verket skulle det vara han som gjorde det. Kanske skulle hon dö. Hans far avskydde hela Simons familj och såg hans vänskap med henne som bara ännu ett bevis på vilken värdelös odugling han var. Simons far var en av notarierna som förra året hade vägrat sköta försäljningen av judarnas egendom. Något som hans far orerat om i timmar med sina gäster. De kom som vanligt fram till att förfallet för ordning och moral hade börjat när arbetarna fick rösträtt efter förra kriget. Han var ganska trött på att höra det. Men kanske hade de rätt. Han visste inte längre vad han tyckte. I hans universum hade fadern hittills varit den hatade tyrannen och Simon den frälsande ljusgestalten. Men i den nya värld som uppstått när han bestämt sig för att hata Simon kanske hans far skulle inta en annan plats. Han föreställde sig hur han skulle berätta för fadern om Simon och René och hur fadern äntligen skulle se på honom i stolthet och gillande.